Hej Anna.
Hej Isabel.
Nu är vi här igen. Och ni som lyssnar kanske undrar, vart tar de vägen hela tiden?
Ja, det vi inbillar oss det.
Det är kanske det.
Saknar oss.
Nej, men vi har ju som ambition att vi ska komma ut med ett nytt avsnitt varannan vecka. Men ibland tar livet över.
Mm. Det är krig. När jag började tänka på att du och jag skulle prata igen så påmindes jag om att vi, när vi var typ 3 avsnitt in att göra den här podden överhuvudtaget, så kom ju corona. Och då hade vi någonstans där en utläggning om att pandemin verkar liksom som någon sorts priming, eller som ett liksom, vi beter oss på ett sätt kopplat till pandemin som vi kanske egentligen borde koppla till klimatkrisen. Vi ser inte klimatkrisen
som hotet, liksom,
den är inte för, den är inte tillräckligt den är inte tillräckligt liksom närstående och hotfull.
Men det finns liksom ingen Willen, det finns ingen elacking, det finns ingen Putin som, alltså, som en tydlig, som att coronaviruset, det var liksom the evil guy. Alltså så här, det, och nu är Putin är the evil guy.
Ja, det var något som fick oss att sluta oss samman.
Nu är det liksom,
ja, men exakt.
Alla är the evil guy och ingen, och liksom storföretagen, och det är Kina.
Precis.
Och det är liksom.
Ja, men det jag tänker är ju liksom, det som är intressant här är ju det här liksom att vi ändå kanske någonstans har klimathotet, alltså det ligger någonstans latent och puttrar. Alltså vi som människor och som organisationer så studsar vi liksom mot det på olika sätt, även om vi inte har förmått att ta någon action på det liksom. Vi förmår inte att handla. Och då tänker jag att det vi håller på med nu kopplat till Ukraina, för nu händer det ju så otroligt mycket saker, alltså som företag håller på med. Och det bojkottas, och det är liksom en väldig massa så här, ja, men storföretag som
drar sig ur,
rycker ut och
investeringar
ska,
och
drar sig ur och ska inte ha sin verksamhet. Ja, men precis. Och det är så intressant också att det är kopplat till oljan, som ju är liksom själva grunden också i klimatkrisen. Men det kanske är så att vi ändå håller på liksom. Alltså kriget är ju, det är ju förfärligt, och allt det här hänger ihop på massor med olika sätt. Men det kanske ändå någonstans också hjälper oss, precis som corona någonstans också gjorde, att komma i kontakt med nya liksom dimensioner här och nya sidor av oss själva och så vidare. Men igår var det till exempel en energiforskare som gick ut och fick en massa nyheter på att han sa att det kan komma att bli ransonering här då, kopplat till energi och drivmedel och så vidare, även i Sverige. Och det hade ju varit ett liksom, det hade ju varit en intressant tanke för flera år sedan, att vi på något sätt skulle börja ransonera våra resurser eftersom vi håller på att ta slut. Men det har vi liksom inte varit redo för. Pratade man om en sån sak för några år sedan, då vill man ha diktatur liksom, eller så.
Då fastnar vi i det där igen, att krisen är egentligen en kreativitetskris, att man är det planekonomi, eller det är liksom Gaza som alltid förut. Det finns liksom inget mellanläge. Jag tyckte det var intressant, Victor Galas, som är chef på Stockholm Resilience Center, han skrev i SvD, han skriver där titt som tätt, väldigt väldigt bra och påläst alla gånger. Och han skrev ju också så här att, för du har man ju sett så här att liksom, Tyskland kom ut med en ny drive nu att de ska bli förnybara elenergikällor till 2030 redan, för de är de som är mest beroende av den ryska gasen och så vidare. Att man har sett liksom att den klimatomställningen som att vi innan i EU skulle ta 20 år kanske kommer gå snabbare. Samtidigt då brasklappen är väl liksom att USA har gått ut och sagt att de kommer pumpa mer olja än någonsin tidigare, och även att förra årets utsläpp var rekordlig, alltså för att vi har bränt mer kol. Men han skriver så här typ att det kan tyckas önskvärt att klimathotet allt mer ses som ett hot mot säkerhetsordningen, men det kan också leda till att klimatfrågan angrips med de trubbiga verktyg och institutioner som vanligtvis verkar genom undantagstillstånd. Alltså militärt våld, stormaktsspel, upprustning, att vi lägger pengar på upprustning och sånt istället för fattigdomsbekämpning. Hårdare gränskontroller istället för att öka matsäkerhet för alla. Liksom. Att säkerhetspolitik är en svårkontrollerad bäst, skriver han. Jag tyckte det var så jävla fint formulerat, och det är väl det man blir lite orolig för istället. Och det är det som jag faktiskt har haft i baktanken i flera år. Så här, att jag har tänkt att det snarare kommer hamna i krig än att vi kommer hamna i all den andra nöden, eller man ska säga, i alla fall vi är liksom i den norra global north, det är ju redan nöd för många i södern.
Men det här är ju liksom återigen den här frågan om liksom att vi, alltså på något sätt som kollektiv, vi förmår inte att liksom agera som hela människor liksom med tillgång till det här vi brukar prata om, förnuft och känsla. Jag återkommer till det liksom hela tiden, att vi är så otroligt ensidiga i att behandla alla kriser, alla diskussioner, alla motsättningar med att bli rationella och liksom bruka våld, sätta oss över, visa makt, alltså det här liksom som vi karaktäriserar som ett manligt sätt att bete sig på, medans vad vi ju skriker efter och hela jorden skriker efter är ju liksom den här andra sidan av att vara människa, att visa hänsyn, att samarbeta, att visa värme och förståelse liksom och så. Och det är ju så otroligt sorgligt att vi inte liksom...
Men det handlar väl mest om i beslutsfattande led. Alltså, jag tänker liksom som nu med hur mycket pengar som har skänkts till Ukraina, hur folk öppnar upp sina hem nu igen och står liksom, hela halva min Facebookflöde är fyllt av folk som står liksom och tar emot flyktingar och liksom, du vet, så här, folk som har hyrt egna bussar och åkt ner och hämtat upp folk och liksom tagit med sig förnödenheter och grejer. Så att hela den känslan, alltså så folk, många som jag kanske inte hade förväntat mig heller, eller så lite otippat liksom. Så att det kom ju.
Exakt, ja, och det är ju den balansen. Vi finns ju, och ju mer styrka som några visar, desto mer värme visar några andra. Men det är alltid av någon anledning den liksom som är starkast som bestämmer. Alltså som all liksom uppmärksamhet riktas mot. Och det är klart att om man vapenskramlar och hotar, alltså då det är ju ett verktyg som många som tvingar sig att lyssna på, såklart. Men det är ju bra att se att det ju också finns de här motrörelserna, såklart.
Ja, men det är också intressant, tycker jag, om man går till en mer, alltså om man nu får göra det, med att mellan liksom folk blöder och mördas, men det här hur Zelensky liksom vinner storytellingen. Och hur viktig den är för att liksom komma...
Ja, men det har jag också tänkt på. Man bygger honom som en superhjälte på något sätt också.
Men det är så här, känner du till hans bakgrund? Jag lyssnade på
lite grann.
New York Times The Daily, som alltid är väldigt bra, så här, kort och koncist.
Berätta.
Och så här. Ja, men han är ju alltså han är ju en comedian, alltså en komiker och typ en skådespelare som har liksom, och han är uppvuxen i en del av Ukraina, vad jag fattar det som, så han kan, som pratade ryska, så han är ju lika duktig på att prata ryska som ukrainska, det är därför det har varit så, han har gjort många av de här talen även på ryska för att liksom nå den ryska befolkningen, som han har gjort på sociala medier. Och han har ju varit med i så här typ, jag vet inte, Let's Dance, ja, men du vet, någon sån där grej och liksom olika. Men han har haft en show som handlar om att en snubbe vill bli president och har gjort en alternativ president, liksom en valrörelse, när han bara liksom har gjort såna här apropåer på sociala medier, inte träffat folk och så vidare. Och att han skulle bli stor, liksom han pratade ryska men han skulle försöka lära sig ukrainska och så vidare. Så den serien har han haft, lite som en West Wing-serie. Så i New York Times så sa de typ då att, eller liksom på The Daily, att det är lite som att Martin Sheen sen skulle blivit president i USA.
Just det.
Och att han också skulle kalla sitt parti för The West Wing. Och det är precis det som Zelensky har gjort. Så det heter samma sak som i serien. Och när han sen gjorde den riktiga valrörelsen så gjorde han exakt samma som i serien. Det var för så här mindblowing för mig. Alltså så här,
men det är helt, och det, ja, det har man
inte, jag har hört lite om det där, men inte fattat det förrän jag liksom så här, jag visste att han var lite skådis och sådär.
Det sprider ju också lite så här ljus över den här tanken som jag har gått med. För att jag försöker liksom förstå, alltså det är så intressant att se just hur media och, eller sociala medier och så liksom pratar runt den här gode och den onde. Mm. Och vad det är för någonting man lyfter fram liksom av hans, liksom hur han agerar. Och det är ju väldigt, väldigt tydligt liksom att han är, alltså han byggs ju som en superhjälte, som mannen av folket då, som är stark. Han är känslig liksom, han har döttrar, han är rolig. Och sen så är det väldigt mycket liksom runt hans ledarskap. Mm. Det liksom var någon sån här film som blev viral när han träffade journalister. Han ville inte sitta, han ville inte stå vid podiet, utan han tog en stol, gick ner och satte sig liksom
och så hälsade på pratade alla liksom. Ja, han stod ja, inte exakt, bakom en sån här pulpet, ja, utan han liksom nej, satte sig på en stol i jämnsamma höjd som journalisterna. Ja.
Men det får ju mig då nu att fundera över, okej, då finns det ju något intressant gränsland här också, där han säkert är enormt medveten om vilka strängar han ska spela på, ja, och vilken effekt det får. Jag säger inte att det inte är genuint, för jag kan förlita om honom. Men det är ändå intressant att han är då ju så otroligt medveten kring att bygga den här bilden.
Ja,
av,
det är
av
en Trump, men som vi ser som god, ja, om man säger så. För att Trump har ju lite samma, liksom, har kunnat spela de sociala medierna åt ett håll liksom. Och han gör åt andra hållet.
Men det är ju, ja, gud.
Men det där som du sa, det här med att krisen liksom ligger bakom oss hela tiden. Jag har börjat tänka mer och mer som så här, nu har jag tack och lov inte heller så här, fått någon cancerdiagnos eller något sånt där någon gång. Men man har ju själv varit, alltså jag har ju undersökt ibland och varit orolig för vissa saker. Och ibland kan det ha varit att jag har kommit in på ett sjukhus och inte fått provsvar på 3 timmar. Och ibland har det kanske varit att man har tagit något prov och så får man vänta typ 2 veckor. Men ofta tycker jag så här, eller du vet, om man har sökt ett jobb då, det kan vara en positiv bemärkelse också, eller så här, det är någonting som är oroligt och så vet man inte riktigt. Det har tagit slut. Det här limbot och hänga in så här, att man har fått någon slags dom eller man har tagit ett prov, gjort ett prov, men man har inte fått svar än. Mm. Det är oftast jobbigare på ett sätt. För när man väl har liksom fått svaret eller liksom pratat ut eller vad det nu kan vara,
kan man hantera det.
Då, ja, då är det ju konkret. Men i den här liksom bubblan som är mellan att det är något kall, något prov, någon grej man står inför som är jobbig, och till man har the verdict, om jag säger så. Du fattar vad jag menar nu. Däremellan, absolut, är det ju ett limbo. Och den situationen är väldigt, väldigt, väldigt jobbig. Och jag tänker så här, att de flesta av oss lever i det med klimatet. Alla vet att det är en klimatkris. Mm. Ingen har ganska få har extrem sjukdomsinsikt. Alltså vet egentligen vad berör, men man fattar att det är liksom stort och doomsday-aktigt. Man är liksom lite så här, man är lite mitt emellan. Och det var det jag tänker att ganska många tyckte var ganska skönt under coronan, igen med liksom parentesen av att det är hemskt och folk hade folk, alltså nära och kära som dog och fick komma in på sjukhus och sånt. Men så upplever jag att det var väldigt många som var ganska så här, liksom pustades ut i att det var liksom någon som tog kommandot lite. Och där tänker jag att det är ett stort problem nu, att leva i den här osäkerheten är liksom väldigt, väldigt tärande och ligger liksom och bubblar hela tiden. Och någonting som vi behöver hantera, som är svårt.
Precis. Ja, och nu kommer jag tänka på en sak som i ett av Alex och Sigges senaste avsnitt. Jag skrattar eftersom jag återkommer, det är liksom en ständig referens, Alex och Sigge. Precis som Alex och Sigge alltid refererar till vad som händer i TV4s morgonnyheter, av någon anledning. Så refererar jag till olika saker som Sigge säger. Men han säger ibland väldigt kloka saker. Och han har läst en bok som heter The Dawn of Everything. Mm. Som ställer på sin kant hur mänskligheten egentligen har vuxit fram. Och där berättade han om att det lär finnas liksom civilisationer som har jobbat så här att de har haft demokrati halva året, sommarhalvåret, när resurserna är liksom oändliga. Mm. Och sen så har de gått över i diktatur på vinterhalvåret när resurserna är knappa. Mm. Jag kan inte riktigt släppa det. Jag tycker det var en jättespännande grej.
Det där
liksom,
måste jag läsa vidare med. Vad var då, vilka civilisationer? Det är inte påhittat. Det har funnits alltså.
Nej, utan jag kan inte referera till exakt, liksom, jag vet att boken heter The Dawn of Everything, okay. Och det är skrivet av en social antropolog och någon arkeolog, mm. tror jag, om jag minns rätt. Du får googla. Mm. Och de har då liksom hittat en alternativ historieskrivning om hur liksom mänskligheten har utvecklats fram till det där vi är nu. Alltså de har hittat olika... De har tolkat olika lämningar på nya sätt och liksom har lett i bevis att
allt som att vi trodde har haft, var inte
ja,
riktigt
exakt,
så.
Inte riktigt det, så det har blivit nu en bomb den här, liksom, i de här kretsarna.
Men alltså, apropå det så var det ju kvinnodagen häromdagen. Och då var,
men för bara säga förlåt. Vi har mycket att prata om här nu. Jag har fem trådar i huvudet av det vi redan har
fortsätt,
pratat om, så jag måste säga. Men, nej, men jag bara tänker att det var sån mindblowing grej för att det är ju liksom, det öppnar ju upp för att man ska kunna gå in och ut i saker också. Mm. Att det inte nödvändigtvis är så här att, ja, men bara för att man då börjar ransonera nu eller liksom stryper frihet för några därför att andra ska få det bättre och så vidare. Alltså det borde ju vara en mänsklig liksom logik i det, att det är klart att vi gör så, när vi har knappa resurser så delar vi med oss och när vi har fler resurser så delar vi på det. Det låter ju logiskt, så att det är otroligt spännande tanke att man skulle faktiskt också kunna gå in och ut i det, att saker är inte permanenta liksom. Nej. Utan att vi blir mer flexibla.
Ja, men det var väl lite det som lagarna som kom till under pandemin som folk var oroliga för, lite som en krigslag, liksom, att regeringen fick mer makt att stänga ner saker och ting typ. Alltså så här, som man sen är orolig för då, att om det här kommer i händerna på fel folk. Alltså det är väl alltid det, att man, alltså man är väl orolig för att diktaturen på vinterhalvåret ska släppa taget när sommaren kommer, för att det är ganska nice att ha makt typ, eller man tycker inte samma sak. Jag tänker att det kanske också var enklare i ett mindre samhälle och så vidare, än ett upplyst internetsamhälle när anything goes liksom, på något sätt. Men ändå, men verkligen, men det är väl det som är grejen. Det är väl lite så som jag känner nu med så här klimatgrejen, alltså så här att vi har ju, nu är vi nere på så här 5-6 år för allting går snabbare, när vi egentligen ska ha peak emission och sen så ska det vända. Alltså så att det är nu vi måste göra jobbet, inte till 2040 eller 2050 som alla har liksom, utan det som är den felaktiga kalendern liksom, att det är nu Amazonas håller på att tippa över. Korallrevet har redan typ gjort det enligt Rockström, lyssnar jag på häromdagen. Alltså så här, vi har ju då polarisarna, sommarisen och så vidare som också är på väg, alltså de här planetära gränserna. Och det är de som, och när det börjar skifta, det är då vi har liksom ingen kontroll alls ju.
Exakt.
Så att det är ju bara en liten tid. Så jag känner lite så här, ja, men om jag nu har flygförbud eller om jag gör, alltså så här, det är väl nu vi bromsar, sen kan vi väl se om 10 år. Om 10 år kanske det är för sent, men då kan vi väl flyga järnet igen. Jag använder flyg nu bara som ett exempel, men var det än nu är, att det är så här, bara för att vi bromsar in en massa nu och försöker se vilken väg vi ska gå, behöver ju inte betyda att vi inte kan gasa med annat sen. Alltså så här, det behöver ju liksom ja, men det är väl den där oflexibiliteten igen, att man har, det är svårt att se det.
Ja, precis. Men en annan dimension av det också, hur vi liksom behöver förändra våra beteenden och vem det är som ska lära oss att förändra beteenden. Jag har funderat en hel del på det här med alla varumärken nu då som kliver in och säger ifrån liksom. Där vissa, som Shell till exempel, de skulle inte köpa någon mer råolja, men sen så gjorde de det ändå eftersom de tolkade det som att de ändå skulle kunna göra det beroende på vad de använde det till. Och sen fick de jättemycket kritik och sen så vände de igen liksom. Mm. Och sen så, och det är inte bara Shell, det är liksom McDonald's har stängt, IKEA har stängt. Visa kan man inte göra betalningar med. Och Sony har dragit in sin PlayStation-försäljning. Och Starbucks liksom finns inte längre. Och ibland kan jag tänka så här. Jaha, okej. Okay, Starbucks, okej. Okay, där har de. Ingen frappuccino till dig. Liksom. Mm. Vad spelar det för roll i det stora hela? Och så känns det ibland som att de här varumärkena. Alltså att de gör de här sakerna är liksom lite så här. Varumärkenas motsvarighet till den här svarta rutan i Black Lives Matter på Instagram. Alltså att man gör ett statement liksom. Mm. Lite grann därför att man inser att man borde göra det. Men i själva verket så verkar man ju i en kontext där man egentligen också ju är med hela sin affärsmodell så är man liksom klimatvidrig.
Ja, men verkligen.
Men så att jag tänkte det, förlåt. Jag ska bara avsluta min tanke. Att då har jag liksom sett på det med lite hån. Men sen så har jag liksom också börjat tänka så här. Ja, men alltså vi kanske är där tyvärr i världen idag då. Att i avsaknad av att politikerna faktiskt gör någonting. Så är den här typen av statements ändå någonstans lite viktiga. För att de då visar att. Det går att säga ifrån och det går att stänga ner och förlora pengar liksom, och det går att göra olika saker och det är kanske någonstans ändå om man matas med att alla gör så här fostrar liksom någon form av liksom vilja att kunna göra skillnad själv också, jag vet inte.
Mm, men jag tänker det är väl bara pengarna, alltså pengavärdet, alltså att pengar styr allt idag.
Ja.
Alltså så att ja, vi lägger ett värde på allting och att liksom de här multinationella företagen som inte har några lagar i något land och i alla länder på något sätt. Alltså så här, det är väl de är ju en politisk IKEA, liksom, makt.
McDonald's, liksom. De tänker att de skulle förlora mycket, alltså vi är så du tänker, de skulle förlora mer på att vara kvar där för då skulle de bli bojkottade än de förlorar på att stänga ner. Är det så du tänker? Att det är ett liksom, pengabeslut att stänga ner.
Nej, det vet jag inte om jag tänkte riktigt på. Utan mer bara att, liksom, att värdet i det, att, så här, att man kan tycka det är löjligt att de drar sig ut eller whatever, för det är bara företag. Men de här företagen är ju de som styr ganska mycket.
Ja. Alltså, ja, så här, men det är ju det. Ja, men exakt.
Och ägs av, vad är det, så här, 7%, 7 personer äger, vad är det, så här, 70%. Eller vet, det är ju så här, det sitter ju ihop liksom. Precis som man är, men ja... Bara en passus, det var det jag ville koppla in. Det var så här, Sebastian Bodela ut på Instagram igår. Så här, ta bort pornografi, skräpmat och skräp-tv. Är det verkligen ett straff till Ryssland? Jag tyckte det var ganska kul att man kan ju se det på det sättet också. Liksom. Eller gör vi dem en tjänst? Liksom. Nej, men jag tycker också det är intressant där som har dykt upp lite, som jag såg att både du och jag delade, att man kallar oligarkerna liksom för skurkar, men de här stora Bezos och andra, de ser man på som så här häftiga entreprenörer. Igen, att vi vill få det till de här liksom the bad guys and the good guys. Man kanske måste rikta strålkastaren åt flera håll.
Det skulle jag vilja prata om i ett kommande avsnitt. Liksom. Det här med vem som sitter vid bordet när beslut fattas på olika nivåer. Mm. Och vad det får för konsekvenser för världsordningen. Mm. Liksom. Och sen skulle jag också vilja prata om det här att Moderaterna har vänt i flyktingfrågan. Alltså, har du noterat det att precis innan kriget bröt ut så gick statsministern ut och hade en pressträff där hon sa att det är viktigt att vi håller hårt nu liksom, att andra länder måste ta ett större ansvar. Sverige kan inte ta ett lika stort ansvar som vi gjorde under den förra flyktingkrisen. Och sen så bröt kriget ut liksom bara några dagar senare och nu har plötsligt liksom Moderaterna vänt och välkomnar flyktingar. Ulf Kristersson sa vid något tillfälle att han fick frågan, ja, men ni har alltid varit emot det här. Ja, men nu är det krig och liksom, då är det helt andra regler.
Samtidigt alltså, nu så liksom sa han ju på den där, in i den där intervjun, så sa han ju också att att det är skillnad för människor från vårt närområde som relativt ofta talar engelska och som andra förutsättningar känner sig hemma i vårt land.
Och det är det jag vill prata om.
Och en människor då från Mellanöstern eller Afrika. Det finns ju flera länder, precis, till exempel i Afrika som har engelska som första språk. Men också att vi välkomnar dem under 3 år, har han sagt. Så att det är också en ganska stor skillnad, tänker jag. Ja, men vi kan gärna prata vidare om det.
Men jag tycker det är intressant att det här är flyktingar som är mer lika oss själva. Ja. Och att det spelar roll. Liksom.
Ja.
Det skulle jag vilja prata om.
Ja, men jättegärna. Ja.
Vi har lite
att ta i.
Vi har lite stoff.
Ja,
lite
bra. Content. Men det är skönt att vi fick in ett litet snack nu. Så här.
Får jag avsluta med en liten sak? Ja. En liten, on a happy note, eller jag vet inte. Men det finns en Netflix-serie som heter The Circle som jag tipsade dig om.
Ja, jag började kolla lite igår, men jag hann inte.
På något sätt så hänger det här också ihop med liksom vår post-sanning-värld. Mm. Det är liksom en serie som går ut på att du ska skapa dig en online-profil och sen ska du interagera med 9 andra personer, eller är de 8? Jag vet inte. De är instängda i ett hus, de sitter fast i lägenheter och sen så här skapar de sina online-profiler. Och det är okej att vara sig själv, men det är också helt okej att vara ett annat kön eller en helt annan
någon
person.
Någon är sin flickvän eller har tagit bilder.
Ja, är sin flickvän, ja precis.
Men det är en kille
och det går ut på att vinna, att bli influencer, alltså the influencer
dog.
Leader of the pack, okay. Precis, the top dog ska man bli. Och då vinner man en massa pengar, gissar jag. Det har inte riktigt framgått.
Nej.
Men, och i det här då så är det helt okej att ljuga hur mycket som helst liksom, om vem du är och vad du gillar och vad du tycker. Och sen så har du de här personerna som vägrar, de vill ska bara vara sig själva liksom, hela vägen ut för att se hur det funkar. Och sen så går det ut på att man då ska vara strategisk och försöka förstå vilka som är fake och vilka som inte är det och så vidare. Och jag bara tycker att det är en ganska spännande liksom, ett spännande upplägg just också för att det är ett uttryck för var vi befinner oss idag liksom, så här att det är ett övervägande som vi hela tiden måste gå och fundera över, vem är äkta, vem är inte, alltså så här, kopplat också till varumärkena här nu då och varför de drar sig ur och, eller greenwashing eller femwashing eller vad som helst, så här, vem är äkta, vem är inte och vad är liksom de egentliga anledningarna till olika saker. Ja, och så hur man känner sig lurad när man liksom kommer på att de hade egentligen helt andra anledningar till att göra det de gjorde och så vidare. Intressant. Som
mycket blir man en sociala medier-persona liksom, IRL på något sätt.
Ja, men precis. Ja, precis. Och det är en tjej som säger så här också att ja, men på sociala medier kan du bli precis vem du vill vara. Mm. Alltså, du kan bara bygga exakt den profilen som du vill vara. Liksom. Och det är ju sant. Och det är säkert jättemånga som gör det redan. Men jag är alldeles för naiv för att, alltså visst ser jag att människor är extrema varianter av sig själva liksom, och visar bara hälften av sig själva. Men hur fake är alla? Det är liksom en spännande tanke. Ja.
Verkligen.
Det var det.
Får jag avsluta då snabbt med det som jag ville förklara med dig för där med den här The Dawn of Everything. Det var någon antropolog eller nej, vad heter det när man gräver fram saker, jag har
arkeolog
någonting i alla fall, som hon gick en sån kurs och då tog hon fram en pinne, så var det så här 28 hack på den och så sa de, det här anses vara en av världens äldsta kalendrar, men vilka män räknar liksom räknar 28 dagar? The women. Och då var hon så här, that blew my mind. Och sen dess har jag tittat på allting med andra ögon. Det tyckte jag var, passade in i den,
gud, The Dawn of Everything.
Kan se om jag hittar den memen, kan vi lägga den på Instagram-kontot.
Ja, men nu när du säger det så finns det ju någon annan sån arkeolog, antropolog som någon annan, som jag hörde någon annanstans ifrån, som har tolkat, alltså som också har tittat på världens utveckling utifrån ett kvinnoperspektiv. Ja. Oj.
Nu får vi sluta. Ja. Ha det så fint, ja. Anna. Ta hand om dig.
Fint att prata igen, ja, Isabel. Vi hörs snart igen.
Det gör vi. Ta hand om dig. Kram.
Ja, detsamma. Kram.
Fight the power that beat.